Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkomna ska ni vara till den här serien om valet 24, om presidentvalet i USA 2024. Tillsammans med mig, Henrik Thorsson, och den experten Klaus Stolpe. Vad ska man säga i dessa dagar? Vi har hamnat i ett helt kaos. Det händer saker hela tiden. Hur ska vi tänka, Klaus?
Ja, till att börja med så blir jag generad varje gång du kallar mig för expert, för då tror folk att jag vet precis allting, och speciellt vilket jag ju inte gör, men naturligtvis inte. Men nu är det ju ännu rörigare, så man känner sig som att man inte liksom är med på kärran riktigt, för att det händer ju någonting hela tiden. Söndag kväll vår tid så fick vi ju veta att Biden hoppar av, och jag kan ju, om jag nu bjuder lite på eller bjuder, men att ta som exempel, så jag var ute på promenad då den här nyheten kom, men under den tiden så var det ju 6-7 stycken som hörde av sig. Så det är ju klart att det har ju varit på tapeten en tid, om man ska säga att var det oväntat eller väntat. Jag tycker det är lite svårt att säga, för det var så pass från och till. Men då den där nyheten väl kom så var man väl inte riktigt chockad ändå, för att det har ju varit som så mycket. Det har ju varit så turbulent. Jag menar, mordförsök mot Trump och lite annat smått och gott. Och om man nu tänker tillbaka lite, så då vi börjar med det här, då var det ju ett år kvar till valet, det var någon gång där i november. Och då tänkte vi att ja, men de där primärvalen kan ju vara intressanta under början av året, och sen under sommaren så kan det ju vara lite stiltje och sånt, att det händer inte så mycket. Och för att nu som summera så kan man ju säga att det har gått precis tvärtom, för den primärvalen var ju dötråkigt alltså jämfört med vad primärval kunde vara. Och nu då så hände det plötsligt en massa, då man trodde att det skulle vara lite nyhetstorka. Och grejen är ju att det är sånt här som folk får läsa om i historieböckerna längre fram. Att jag tänker fram till om en tid börjar den här terminen på nytt. Jag jobbar ju vid Åbo Akademi, som hör på oss kanske vet. Och jag undrar om man ska hålla en sån här kurs i statskunskap, att kanske de här unga studenterna liksom tror att så är det varje gång, och det är det ju verkligen inte. Men att det är ju det också, att efter det här attentatet mot Trump så då verkar ju den här frågan om Bidens så att säga vara eller icke vara i kampanjen först ha ebba ut ungefär, att ja, nu fick han lite andrum och sånt, men att bevisligen fanns det ju kvar där i bakgrunden, och det var ju då flera ledande demokrater som tydligen hade träffat honom för att diskutera den här saken, Nancy Pelosi och kanske Obama och vilka det nu har varit. Sedan så 1-3 så hade han covid, och om man nu alls har det, det var ju som, jag menar, jag har inte lagt åt konspirationsteorier, men att jag tänkte att nej, han behöver bara en timeout, och så sa han att han hade covid. Men det där verkar ju inte vara så mycket spekulationer kring om det där var fejkat eller inte, men det spelar ju å andra sidan ingen som helst roll i all den här röran som händer så där annat.
Vi har valt att göra den här serien just i år, och det här valet, det saknar motstycke, alltså den här valperioden fram till nu, så det är helt märkvärdigt med de typer av kandidater, de händelser som nu har skett, och hela upplägget är märkvärdigt. Kan vi gå tillbaka i tiden och hitta något val som vi kan ha upplevt som är i närheten av det här?
Nej, inte för det här. Okej, alla val är väl speciella på sitt sätt, men att en sittande president som redan i praktiken har säkrat nomineringen, även om inte han var formellt nominerad, att hoppa av 1-3, så det är liksom inte, du kan ju inte, jag kommer man inte på någonting sånt. Om man nu tänker tillbaka när någon president hoppar av under ett valår, så då får vi gå tillbaka till Lyndon B. Johnson 1968, men att det var ju alldeles i början av året, så att det går ju inte att jämföra, så att det var ju hela valkampanjen hade ju knappt kommit igång då. De hade haft några primärval, jag minns inte om det var då i typ februari eller mars eller när det nu var han kastade in handduken, men att det är ju inte jämförbart helt enkelt. Och han tyckte väl då att i bästa fall så kanske han inte ens blir nominerad, för då handlade det ju om att demokraterna började vara så pass splittrade rörande hans Vietnampolitik helt enkelt.
Men som bedömare då, som väl insatt ändå, expert eller inte, men ändå rätt kunnig om det här, gjorde Biden rätt nu, tycker du?
Han gjorde rätt, tycker jag, men jag har ju svårt att känna någon riktigt stor respekt för hans agerande i alla fall, därför att han borde ju ha gjort det för ett år sedan. Det är ju det. Så att det är ju att dra sig ur nu, så kan det ju ändå vara att han... Det är väldigt svårt för någon att hoppa in i en kampanj, även om det nog råkar vara vicepresidenten. Men att det är ju väldigt, väldigt, naturligtvis är det ju väldigt turbulent. Och det här kan ju, eller det ligger ju nära till hands att republikanerna vinner presidentvalet, de vinner senatsvalet och de vinner valet i representanthuset, så att de styr allting. Plus att de har kontroll över högsta domstolen, som då formellt sett ska vara opolitisk, men som ju inte är det. Och då kommer det ju, även om jag tycker att han gjorde rätt i det här skedet, så hans eftermäle så kommer ju nog liksom präglas väldigt mycket av att han kanske liksom en envis gammal gubbstrut som drog med sig sitt eget parti i fallet helt enkelt.
Men tog det sån tid då? Är det hans fel, menar du?
Ja, det tycker jag ju nog alltså. Som vi har talat om här tidigare, så jag hade ju skrivit en bok som kom just före mellanårsvalet 2022, som jag hade som arbets... Den hette Ett splittrat USA, men från början var ju arbetsrubriken Från Trump till Biden och Harris, därför att jag trodde ju att hon skulle ha en mycket mer synlig roll, och att Biden från början hade tänkt sig att vara en mandatperiod, men att det märkte man ju att så är ju inte fallet. Och vi ska tänka på en sån här sak nu då, att han är då... Nå, vill man nu vara elak så kallar man honom för gaggi då, eller vad som helst. Det får ju vem som helst tycka om det är för elakt sagt eller något sånt. Men att nu är det ju då ganska exakt ett halvt år kvar av hans mandatperiod, för att även om valet är i början av november, så är det ju först mot slutet av januari som den här vinnaren svär president är den. Och då kan vi fråga oss att i vilket skick är Biden om ett halvår? Men då kan vi ju också ställa oss följdfrågan att vilket skick är den där Kani om 4,5 år? Alltså ifall han skulle ha fortsatt och även vunnit, vilket jag ju inte tror att han skulle ha gjort, men att ändå, så att det är ju rätt speciellt, för att sen kan man ju då också inflika en del kommentarer i massmedia och från typ ledande republikaner och sånt att ha kretsat kring den här frågan om huruvida Biden kan fortsätta att vara president om han nu ändå inte är kapabel att vara presidentkandidat. Men frågan är ju relevant, men frågan om en kandidatur är ju ändå sammankopplad med huruvida han skulle klara av att stå vid rodret ytterligare 4 år. Ja, det blir ju lite äpplen och päron över det hela. Och faktiskt, just före vi började prata här så satt jag ju och surfade. Det är inte ovanligt att jag sitter och surfar på nätet, kan jag ju berätta ifall någon mot förmodan skulle ha trott något annat. Och då träffade jag på en gammal låtsaskompis till oss, närmare bestämt den här talmannen Mike Johnson, för honom, han har vi faktiskt pratat om en hel del här tidigare då han var i blåsväder, och just då så framstod han ju som mer statsmannalik än vad man hade väntat sig, men att nu var ju nog han också ut och sa att han hör till dem som har gått ut med att Biden är inte lämplig att vara president om han inte klarar av att genomföra en kampanj. Och det kan man ju då diskutera om man då håller med om det eller inte. Men i samma veva så betonar han ju då förstås att Kamala Harris är olämplig och tillade att det skulle vara direkt olagligt att byta ut Biden mot Harris. Och det där vågar jag påstå att inte stämmer, utan det är liksom att han... Och det där tror jag att Johnson vet, för att han är ju knappast korkad. Mm. För att det är ju delegaterna på partikonventet som det här han utser presidentkandidaten. Mm. Så att utan att vara expert på den där typen av, vare sig den typen av lagstiftning eller någon annan typ av lagstiftning, så att, ska jag nog påstå att det, han har helt fel helt enkelt. Att han använder det som politiskt slagträ.
Som du har förklarat det, så primärvalens resultat kan delegaterna i princip ignorera och göra som de vill sen.
Att det inte finns det någonting lagstadgat kring det, så vitt jag vet. Så att, jag tror att han är helt ut och cyklar där. Men det är liksom min fingertoppskänsla som talar här. Det handlar inte om att jag skulle vara expert på amerikansk grundlag eller vallagar eller något sånt. Men att jag skulle vara väldigt förvånad om det skulle visa sig att han har rätt och att det plötsligt kommer och sånt att nej, men Harris får inte vara med heller.
Men alltså det här med Biden då, att fortsätta som president, är du av åsikten att, ja, men varför ska han inte kunna göra det ett halvår till? Det verkar ju lite överdrivet att säga att det är så. Det är ju egentligen 4 år till det handlar om, som du sa nyss. Så du tycker han ska vara kvar, eller?
Ja, alltså ärligt talat så tycker jag ju att han skulle lämna den där posten.
Ja.
Och det här kommer ju inte att hända, men att liksom min rent personliga åsikt, så jag lekt med tanken att han skulle kunna dra sig tillbaka helt och hållet och ge posten åt Harris, ja. Så hon skulle liksom få vara där som sittande president och få en chans att visa vad hon går för och så vidare. Och så att, men det kommer inte att ske, det är helt klart. Så. Mm.
Men alltså, vi kommer ju nu i det här blir ju liksom en andra del av vår poddserie. Den börjar ju på nytt idag, kan vi säga, och vi börjar om igen. Och mycket av det vi har sagt tidigare får vi liksom spara till historien, men nu kommer det nya. Ja, så att de närmaste veckorna kommer vi att behöva diskutera alla de här olika frågorna ännu mer säkerligen. Men den första frågan är nu, vad händer nu egentligen? Alltså, vad är det nu som kommer att hända?
Ja, det som händer så är ju att... Vad ska jag börja? Harris driver en kampanj. Jag ser, man såg redan på nätet idag att det är liksom gallupar kring att vem skulle du rösta på om det blir, om det är Trump mot, så att där har man som ändrar redan helt enkelt den här frågeställningen naturligtvis, och som gallupmakarna utgår från att det blir hon, därför att det blir ju nog hon, för att flera av de här tyngsta demokraterna har ju redan ställt sig bakom henne. Gretchen Whitmer, den där Pritzker, alltså guvernören i Illinois som jag aldrig kommer ihåg namnet på. Ja, nu kom jag ihåg namnet på honom, men det brukar svårt att komma ihåg det där. Sedan har vi det där som du redan nämnde, som vi väl tog upp då förra gången, att hur funkar det med liksom Bidens kampanjkassa? Och där visar det sig att han har ju redan gett pengarna åt henne. Det var för övrigt 96 miljoner dollar som fanns på konto, så det fick liksom hon i famnen.
Aha, okej.
Det är ju bra att ha.
Ja, men jag menar, nu har vi också hört att hon har säkrat stödet bland demokraterna för att vara deras kandidat. Men formellt blir hon ju utnämnd genom, som du sa, med elektorerna som väljer delegaterna. Så att, hur stor chans är det att någon skulle säga att vi måste ändå ha någon öppen process och flera alternativ eller så här nu? Tror du att det blir så, eller kan det bli så att det är klart?
Jag skulle nog säga att det är klart. Ja. Alltså, så statsvetaren i mig skulle tycka att det skulle vara häftigt med ett så kallat öppet konvent, alltså open convention. Men det är ju det att det skulle kunna bli ganska splittrande helt enkelt. Att de skulle gräla där och någon skulle börja säga att nej, Kamala Harris är dålig, vi ska ha den och den istället. Men det där har de ju nog regisserat fram bra, utan att ju mena något cyniskt med det, utan det är ju flera då av de här som skulle ha kunnat komma i fråga, så har ju redan gett henne sitt stöd, så att det finns ju inte så många kvar då, så att det här är ju då mera. Det skulle vara mer intressant här att diskutera i sådana fall vem hon ha som vicepresidentkandidat, men det kan vi väl återkomma till.
Men det kan hon, får hon välja det själv, uppfattar du?
Nej, det väljs nog på konventet det också, men det är ju klart att om hon plockar fram någon, ja, och säger att den här vill jag ha, så blir det ju rimligtvis den personen.
Men skulle det kunna vara Newsom till exempel, tror du?
Det var en jättebra fråga, för att svaret är nej, absolut inte. Mm-hmm. För att det är nämligen så att de får inte vara från samma delstat.
Ah, just
och de där
det.
Båda är från Kalifornien. Och ja. det där så no, det här är ju verkligen nördkunskap, men att det där så hade jag inte tänkt på själv heller för vi var inne på det här med Trumps vicekandidat, och jag tror inte att jag vet inte om jag nämnde den här saken då, men att då var det ju så att den här Marco Rubio, som var ett av de här huvudalternativen där på liksom på sluttampen, så han skulle ju i sådana fall vara tvungen att mantalskriva sig någon annanstans, för att då var ju båda bosatta i Florida. Men det var en bra poäng, för jag tror att det där har vi väl inte diskuterat.
Nej, det är sant. Och även den där andra kandidaten som ju är guvernör i Florida, som var aktuell, han var ju inte aktuell då för vicepresident.
Nej, det är sant. Han skulle också ha varit tvungen att liksom mantalskriva sig någon annanstans och
som guvernör.
Ja, precis, det skulle vara ganska häftigt. Och klart, det kan ju Newsom göra också, men det tror jag inte att han gör.
Men det är synd, för att jag skulle gissa att Newsom skulle vara den bästa, men jag vet, det här kommer vi att diskutera längre fram, men vad är det? Alltså det är ju han verkar väldigt stark alltså, men
det är han. Och sedan, men en annan aspekt är i och för sig att Kalifornien så kommer de ju att vinna i alla fall, så att jag ska kunna, vi får återkomma till det där.
Ja, det är ostrategiskt.
Jag ska grunna lite på det, men att det är så att man skulle kunna tänka sig att de tar vicepresidentkandidaten från en delstat var det står och vägar mellan partierna. Och då är det en Shapiro som är alltså från Pennsylvania, ja, eller en kar som jag då ärligt talat inte känner till desto bättre, men att alltså guvernören i North Carolina heter Cooper, Ray Cooper eller sånt, och han är demokrat i en delstat där republikanerna ofta är starkare, och det där verkar vara en ganska liksom alltså vettig typ helt enkelt. Det är en sån där joker i den här leken, så att just Shapiro eller Cooper så skulle kunna ligga, men att det där är alltså bara fingertoppskänsla, jag har inte liksom fördjupat mig i den där saken eller någonting sånt.
Men den där Gretchen är ju väldigt uppskattad också, men då är det att det blir två kvinnor och det...
Ja, Då är det två kvinnor, och det gör det inte. Alltså jag skulle vilja ha henne som president, men det är inte jag som bestämmer.
Men på tal om det då, att du vill ha Gretchen som president, och nu kanske det troligen blir det Kamala Harris som blir den nya kandidaten här från Demokraterna. Har hon chans mot Trump, som vi ser idag, som du tänker, som vi vet? Har hon?
Ja, chans har hon väl, men jag tror ju inte att hon vinner. För Kamala Harris är alltså... Hon är inte speciellt populär.
Nej.
Ärligt talat, att hennes sån här approval rating så har varit lika dåliga som Bidens. Så att nu framställs hon ju som någon demokraternas nya messias ungefär, ja, liksom euforin, men att det är alltså inte en omtyckt politiker. Mm. Och framförallt så det är den här tidsaspekten.
Mm.
Biden borde ha sagt det för ett år sedan. Mm. Och så skulle vi haft världens häftigaste primärval med demokraterna, och det skulle ha kunnat vara Harris och Whitmer och Newsom och Shapiro eller Cooper eller vem som nu skulle ha varit med där. Men att det liksom, nu drog jag liksom fram en handfull eller Pritzker då till, så det skulle kunna vara. Jag vet ju inte om alla de där ska ha ställt upp, men att då skulle jag minst haft att snacka om här i februari, mars och så vidare. Det skulle kunna ha varit, och nu var det bara liksom en gammal gubbstrutt och två som ingen tände till.
Mm, ja, jag förstår.
Det är ju helt sjukt. Jag tror jag sagt det förr någon gång att vem tittar på House of Cards då nyheterna med spännande?
Ja, precis. Men hur är det med... vi har pratat om det förut, men Harris, En fråga. Är hon kompetent? Nej, hon är inte populär. Men å andra sidan, vi vet ingenting om henne. Hon har inte visat sig. Hon har inte fått visa sig. Hon kanske är liksom en smaragd som inte är upptäckt. Vad vet vi liksom? Vad är chansen?
Jag har märkt på sociala medier och sånt att folk har en väldigt diffus uppfattning om henne. Och ja, hon är jättedålig eller hon är jättebra eller någonting sånt. Men det kan vi ju säga att hon har fått 96 miljoner dollar av Biden. Och sen, ja, det kan jag ju nämna här förresten också att på, var det nu, efter att Biden hade meddelat att han inte ställer upp och en liten stund senare så meddelade att han stöder Harris, så började man ju samla in pengar och då hade väl kommit in 27 miljoner dollar på 5 timmar.
Just det.
Det låter ju mycket, men det är ju 8 cent per amerikan. Så att det är ju liksom, jag tycker ju inte att det är så enormt mycket, men i alla fall.
Ja, ja.
Men alltså hon har ju varit senator i Kalifornien. Och hon...
Och så hon fyllt, i rättsväsendet hon är, där länge.
Ja, precis. Hon fyller 6, hon är min ålder, väldigt ung.
Ja, det är den nya generationen, säger de.
säger du då. Alltså hon fyller, alltså hon är äldre än vad hon, jag tycker hon ser ut, men att hon fyller 60 just före valet.
Just det.
Ifall någon undrar. Och, så att hon är ju inte purung, men det är oaktat att hon är ju 22 år yngre än Biden och 18 år yngre än Trump.
Ja,
så
ja,
det är ju någonting. Sen kan jag ju, sen vet jag ju inte om folk som lyssnar på sig från Finland eller Sverige, men här hade vi ju då, här i Finland hade vi ju Kekkonen som president i ett antal år. Och han ställde upp sista gången 1978. Det gick ju så där helt enkelt. Man kunde inte släppa fram honom i offentligheten. Han satt ju inte hela perioden, för han var ju helt... Då det är ett case, det är ju ingen empiri, men alltså då det... Alltså, Trump kommer att vara 1 år äldre än vad Kekkonen var då Kekkonen blev vald sista gången. Ja. Och det är inte bra. Så att inte ju Trump är ju ingen ungdom heller.
Nej, men nu har ju spelplanen ändrat sig. Så nu när vi ska prata om tillräknelighet och ålder, nu är det plötsligt Trump som är den mycket äldre.
Jo, och det där är ju en intressant aspekt i sig. Därför att de har hållit på att gapa om att en åldring ska inte bli president och sånt. Och Trump är 78.
Jag
såg en sån här rolig meme. Det var att jag säger vad man vill om Biden, men att han lyckades med ett pendrag eliminera det som republikanernas konvent hade handla om, det vill säga att Biden är för gammal för president, höll de på att babbla om i 4 dagar. Och nu har vi då kommer det en 60-åring istället. Och de facto så vi har ju berört den där Robert F. Kennedy Jr. Tidigare, alltså den tredje kandidaten som ju är helt chanslös. Och då sa jag ju att han kan ju få en del röster, han har ju ingen chans, men att han kan ju få en del röster liksom av protest mot sådana som helt enkelt tycker att bägge huvudkandidaterna är för gamla.
Ja, precis.
Harris är ju alltså yngre än vad Kennedy är, så att det faller ju då på sin det här.
Den aspekten har ju liksom fallit nu, men...
Ja, eller det talar ju som mot republikanerna, men ännu en grej, bara jag hoppar tillbaka, jag kom på en grej till, men jag läste den här Mike Johnsons uttalanden om då Harris är olämplig och att det var olagligt att byta ut Biden mot Harris, och så sen hade han börjat kritisera Harris och förklara varför hon är så dålig, och det är ju hon som har då haft i uppgift att försöka reda ut den här gränsen, hur man ska göra där vid gränsen mot Mexiko. Han hade kallat henne för, det var roligare på engelska, men jag kommer inte, men att det var gränstsarinnan.
Okay.
Alltså, låna titeln från tsarens hustru. the border tsaritsa eller något. Det såg ganska roligt ut, måste jag ju säga, även om jag tyckte att det inte kanske var helt sådär smakfullt, men det var lite smålustigt.
Vi kommer tillbaka till de här frågorna. Det är ju otroligt intressant att gå in i en massa av de här saker som vi inte hinner beröra idag, men som ju blir aktuella de närmaste veckorna. Det som jag tänker på är ju i alla fall att om Biden skulle dra sig tillbaka från presidentrollen och Kamala Harris blir ju då president, då skulle hon ju ha fullt upp med det också. Det skulle ju vara en fördel för republikanerna att hon blir, så att säga, handikappad där.
På sätt och vis, men jag tror ändå att jag tror att hon skulle de facto ha fördel av det, för att nu skulle hon ju, liksom, finns ju andra som kan kampanja för henne, och att hon inte skulle synas hela tiden, så skulle jag gått motivera med att ja, men att nu försöker att nu har vi så viktiga frågor här, så att hon kan inte vara ute och turnera heller. Så att och dessutom, det blir ju lite det där att vad är kampanj, för att det är ju det att om en sittande president går och spela minigolf, så är det en nyhet helt enkelt, så att hon skulle ändå få den där synligheten. Jag vet inte om Harry spelar minigolf, men att liksom i princip.
Men alltså då skulle hon få den här rollen redan, och då skulle det vara lättare att välja henne till president.
Precis, så vidare hon inte skulle gå och klanta sig på något helt otroligt sätt, men alltså sådär i princip så skulle Biden liksom ta det där steget fullt ut, så skulle hon kunna.
Skulle han kunna bli vicepresident åt henne?
Jag tror inte att det är aktuellt.
Nej, han har ju varit det. Han har ju redan erfarenheter. Han är ju perfekt.
Ja, men jag tror nog att han är nog på svarta listan. Så
men i alla fall har han ju sagt att han hjälper henne med allt hon vill i valkampanjen. Så där kommer han ju vara en slags stöd, vicepresident i hennes kampanj i alla fall.
Ja, visst. Men att sen är det ju det också att hur stor nytta har hon de facto av honom för att han är nog liksom en förbrukad kraft.
Jo, nej, man vill ju inte ha någon som snubblar framför fötterna.
Nej. Så att jag tror tyvärr inte att det är liksom det som så uppenbart där att bäst före datum har gått ut redan. Så
men de där pengarna var i alla fall till nytta säkert.
Det var inte så dumt.
Ja, vi har kommit fram till avslutningen. Vi ska nämna en president, annan president från historien innan vi slutar. Men det här är oerhört spännande, mycket intressant. Tack för allas fina svar, Klaus, idag. Och vi fortsätter nästa vecka med nya fördjupningar om du vill följa oss på det spåret. Men vår andra serie, Mr. President, den är lite mer odramatisk på ett sätt just nu, samtidigt som det är mycket dramatik och roliga historier också om de äldre presidenterna. Vi har kommit fram till den 31:a presidenten, Herbert Hoover. Han levde 1874 till 1964. Han blev gammal han. Och han var president 1929 till 1933. Alltså mitt i kraschen. Vad ska vi säga annat om honom än att det var i kraschen helt enkelt?
Ja, det var ju en krasch. Alltså han, det måste ju ha varit väldigt tung presidentperiod för alltså Herbert Hoover så lyckades med allting i sitt liv förutom då han var president. Det var en sån här self-made man som blev jätterik via gruvindustrin och sånt och hade levt liksom i Burma och varan och det håll i hus. Det sägs att han och frun talar mandarinkinesiska sinsemellan ibland om de hade några hemligheter som inte tjänstefolket skulle få höra på och så vidare. Men då var det ju det att det var ju alltså en högkonjunktur, väldigt stark sådan, då han tillträdde i början av 1929, och han hade ju gått till val med såna löften som att vad var det nu, att två hönor i varje kastrull och en bil i varje garage, eller om det var två bilar i varje garage och en höna i varje kastrull. Det var liksom att fattigdomen var på väg att utplånas. Och sen så går det 7 månader som kraschar hela Wall Street. Och han var totalt handfallen och liksom bara väntade att marknadens osynliga hand skulle reda upp saker och ting, och sedan så förlorade han ju 32 då mot Franklin D. Roosevelt. Att han fick, det var ju ett historiskt nederlag, han fick ju stryk efter noter i det där valet, så att det var ju trist på det viset. Och sedan, om vi nu ska, det är ju mycket sådana anekdoter vi talar om i det där Mr. President, för att nu inte göra det allt för ja, långtråkigt eller något sånt. Och det sägs då att då han var på något, han var på, in på något hotell med frunen då, som ex-president, och så den här människan sa att jag huvar alltså att är ni månne släkt med den här, han som tillverkade de dammsugarna, det finns ju ett dammsugarmarknad. Nej, det är jag ju inte. Jaha, men att liksom FBI-chefen, och de hade ju en väldigt långvarig chef som hette J. Edgar Hoover, så nej, inte heller, så att hon sa då att nej, för att jag tycker det brukar vara så spännande om vi, då vi ibland har sådana gäster som han har koppling till några kändisar. Fattar inte att jag har varit president. Han sa väl inte någonting att jag har varit president. Men det, att det var...
men det säger ju hemskt mycket den där berättelsen faktiskt. Ja,
vare sig den stämmer eller inte.
Ja, nej, men visst, lyssna på vår serie Mr. President också om du vill. Den finns på totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com, eller Apple Podcast och Spotify, där du också hittar den här serien som kommer tillbaka nästa vecka med nya fördjupningar om det här kaotiska, märkliga, spännande läget i USA. Tack, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv.